Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Denke och Berns med mig, Denke, och
ja.
Den alltid lika fantastiska.
Med alltid lika fantastiska mig, Fredrik Berns.
Hej!
Hej, härligt. Det här blir kul. Det är distansskytte idag, eller hur?
Idag är det distansskytte. Jag höll på att dra ett smaklöst skämt om artilleribeskjutning, men det gör jag inte.
Ja.
Jag avstår.
Nej.
Men idag sitter vi på varsitt håll. Jag är ju lite, jag är lite krasslig och du är lite lat. Så att,
exakt.
Det var ungefär så. Vi kan väl sparka igång dagens avsnitt. Det är bara du och jag idag, Berns.
Ja, äntligen. Äntligen,
äntligen bara vi, fast på distans. Vi ska köra lite spaning idag.
Min favorit.
Det är ju det, eller hur? Du gillar det.
Ja.
Sen ska vi väl eftersnacka lite också med... kring Kaplans klockkvalitet. Men det är väl lika bra att vi sparkar igång bara. Sådär.
Det gör vi.
Ja, det gör vi. Ska vi ta den kanske viktigaste frågan so far? Hur har veckan varit?
Ja, men det har väl... Nu är vi ju knappt i början på veckan här, så hittills har det väl gått bra. Inga stora missöden och sådär. Jag har väl lite snuddat för lite klock... ämnen. Jag har varit inne i någon klockbutik, jag pratade med någon återförsäljare som blev av med något märke och sådär. Och det känns som det är en lite, om man nu pratar klockveckan, det är en liten förändring i klock återförsäljarleden på flera av märkena nu. Jag vet att både Omega och Breitling håller på att rycka. Vi hade ju ett bra inslag med Svante från Globen här om Breitling, men så det skakas om lite grann i återförsäljleden just nu, i alla fall i Klock-Sverige och Klock-Stockholm, om man nu får begränsa sig till det.
Det här är väl ganska intressant, tycker jag. Eller väl, det är jätteintressant. För att det är verkligen, det är precis som du är inne på, det är ju en väldigt stor omställning för väldigt många ADs. Och varumärkena själva. Tror du då? Har de tagit sig varumärkena vatten över huvudet nu? Eller är, liksom, finns det en täckning för att göra det här? För alla steppar ju uppåt prismässigt. När alla, jag generaliserar ju nu helt crazy här nu. Men alla, det känns som att de flesta liksom har velat sista åren röra sig uppåt på varumärkesstegen och sådär. Bli fin, liksom, lite finare och lite bättre och så. Och det är väl okej. Så kan man väl göra.
Man ska väl sträva uppåt, det är väl helt okej, ja, precis. Men jag vet inte. Det kanske också är en naturlig process för ett varumärke. Att man börjar med att jobba med samarbetspartner och sen när man känner att man har tillräckligt marknads, kallar man det för så här, traction, så vågar man stå på egna ben. Det blir ju på bekostnad på de tidigare samarbetspartnerna och det är ju väldigt olyckligt såklart. Men det kanske är en naturlig process. Lite att de här klockmärkena flyttar hemifrån och bygger eget bo på något sätt.
Så kan det vara. Så kan det vara.
Mm. Det var en återförsäljares liksom, cykel, även om de är långa och många år och vissa blir ju väldigt tajta med sina varumärken, så kanske det är det naturligt att man ska fylla på med nya ägg i boet som sen får utvecklas och sen flytta hemifrån. Kanske att det är så.
Nya ägg i boet?
Jag vet inte, jag försöker göra någon sån metafor som att man liksom föder upp ett klockmärke, låter det få fäste i marknaden och sen när det har det, då åker det vidare, och att det inte är ett svek utan att det är en naturlig del i processen. Ungefär som barn flyttar hemifrån eller något liknande. Ungefär så tänkte jag.
Du tänker att det är liksom en sån här gammal grej egentligen, det är inget nytt, så det är bara liksom, så ser det ut det. Eller tänker du?
Ja, kanske. Jag vet inte. Men jag tänker också att om man jämför klockmärken med kanske klädmärken, så borde det finnas utrymme för både concept stores och återförsäljare som har flera märken. Du kan ju springa på varuhuset och köpa Adidas shorts. Sen kan du gå till Adidas concept shorts, concept store och köpa samma shorts eller kanske eller liksom hela deras kollektion. Men då är det bara Adidas i den butiken. Att det ska finnas utrymme för både och, tänker jag.
Ja. Nu är inte vi public service, men jag vill ju ändå säga att det finns väldigt många andra shortsmärken än Adidas.
Nej, jag vet att jag kollar, det finns bara Adidas shorts att köpa. Det finns bara det märket att leva i också. Så där. Nej, men jag tänker ju... Nej, men det här kanske bara funkar i klädvärlden eller och så vidare. Eller ja, kanske i andra världen. Men kanske inte funkar i klockvärlden. Det kanske är en för smal, nischad liten bransch som gör att det inte finns utrymme för både och. Kanske.
Jag tänker ju att onlinehandeln blir extra viktig i klockbranschen. Det kanske inte är. Jag bara får för mig det. Jag tänker att detaljhandeln generellt går väl så här knackigt nu. Efter pandemin. Det är mycket som ska liksom återhämta sig. Och då tänker jag att just specifikt för klockor, så man märker ju liksom, det är viktigare och viktigare med en bra online-närvaro på klockor. Speciellt kanske om man jobbar mer med liksom entusiastmärken. Eller märken som är lite mer smalare, man ska säga. Breddmärkena, de tråkiga breddmärkena som Sven och Banan går och köper. Det är väl kanske inte riktigt lika känsliga. Men jag tänker alla andra märken, så här, lite mindre märken och så.
Det är ju bekvämt. Alltså jag tänker att klockan är en bra produkt att handla online. Men samtidigt lockas man ju av att prova. Men det är, så är det ju med allting. Man vill prova skorna innan man köper dem. Man vill prova kläder och bilar och allt möjligt. Men sen själva beställningen skulle mycket väl kunna bli av på online. Ett onlineförfarande.
Gör du så? Går du att prova skor i butik och sen köpa online? Det är jättetaskigt.
Ja, jag vet att det är taskigt. Det har alltid varit pratat. Men det stör mig inte så mycket. Jag är gärna taskig om det liksom skulle vara så. Men,
alltså, nej, jag handlar ju nästan allting online. Jag köper nästan ingenting i butiker. Nu bor jag lite off och sådär. Och jag tycker inte om att springa i butiker. Men det var länge sedan. Det var länge sedan som jag liksom så här. Om man tänker, klockor är en sak. Men där man är så liksom, man springer och träffar ADS och folk hela tiden. Men andra produkter, typ så här, kläder, skor. Mm. Så jag köper ingenting i butik. Det är bara online.
Jag vet inte. Jag gör det lite blandat, tror jag. Men är jag i en butik och provar något jag gillar, då har jag jättesvårt att inte köpa det för att sen beställa lite billigare på nätet. Så att det är liksom den här iven att få med sig sakerna hem är lite för stor.
Jag tänker ju att det jag ville landa i egentligen, eller krock AD, så utan att hänga ut, jag vill absolut inte hänga ut någon specifik AD eller så, utan bara liksom en generell så här reflektion, är ju att ADs måste ju bli typ världsbäst på att få folk att vilja komma till butikerna av olika skäl. Det kanske inte räcker med att man liksom kan, att man har schyssta klockor. Man kanske måste liksom göra allt det där. Det finns några ADs i Stockholm som är grymt bra på det där, tycker jag. Att få folk att trivas och som har fantastisk liksom kundrelation. Men jag tänker alltså typ, jag tar två positiva exempel. Det är ju till exempel Ericsson Surhandel i Sumpan eller Svante i Globen också. Klockmästerfält, även fältöversten och sådär. Det finns ju många som vittnar om att de har en fantastisk relation till Krons också. Så att, men det finns ju liksom jättebra butiker. Bra exempel på hur man liksom kan få in folk i butikerna. Jag tänker ADs och återförsäljare ute i landet, och liksom så här, kanske måste tänka lite nytt, tänka lite framåt, vara lite mer så här, du vet.
Mm.
Kundmysiga. Mm. Kanske.
Ja, kanske. Ja,
det blir
kanske.
Extra viktigt,
den personliga, delen i relationen som jag tror lyfter, som du lyfter fram. För du säger egentligen att specifika butiker, då är det specifika personer i de butikerna som har gjort, som har lyft den här kundrelationen, som har vårdat den. Och
ja, men jag tänker nog att det är nog, jag tänker nog inte alls det faktiskt. Jag tänker nog snarare att det handlar lite mer som ett så här, att om du har en butik, att de som äger butikerna eller de som driver butikerna sätter ju väldigt mycket i hög grad agendan och sätter standarden för liksom hur man är mot sina kunder i en butik. Det finns ju jättebra exempel på liksom, även klädaffärer och så i Stockholm som har liksom väldigt så här bra relation med sina kunder. Och jag tror att det gäller liksom över hela fältet ofta.
Vet du, jag måste bara säga en sak då. Det här är kanske jättekonstigt att säga, med tanke på att vi har haft Svante som har berättat om hur han blivit behandlad av Brightly som återförsäljare och så. Men jag hörde nu faktiskt igår, så åt jag lunch med en god vän som också är klockintresserad, och han berättade för mig om den nya Brightly-butiken i Stockholm på Biblioteksgatan som tydligen har ett extremt bra kundbemötande. Till skillnad från några av de etablerade, där man kanske känner sig lite grann som, vad heter det, katten bland hermeliner eller vad det heter. Så att man känns lite malplacerad när man kommer in.
Inte du, Fredrik. Du är en hermelin bland katterna.
Jag glider omkring som den här. Ja. Men just att de var väldigt duktiga på att få alla att känna sig välkomna och gav sig tid. Det kanske att det var lite pushig säljstil, men oavsett att det är
en
helt annan kundbemötande.
Kan en säljstil vara för pushig?
Ja, det kan det ju. Okay. Nej, men det kan vara värt att nämna att det kanske också är då något som de har tagit fasta på, den här känslan av att vara välkommen som kund, att man ska känna sig välkommen.
Men det är ju positivt, det är ju jättepositivt. Jag har också bara hört bra saker om liksom butikspersonalen där och så. Alltså, det verkar ju som en... Jag har faktiskt inte varit där själv ännu.
Nej, inte heller. Kanske ska jag ta varandra i hand och gå in där en dag?
Okej. Ja, absolut. Du fick mig på att hålla i handen.
Ja.
Jag tyckte du satte den. Ja, nej, men då, för att summera det där, då kan man väl säga att det är butiker idag står inför stora utmaningar och nya krav, och det är bara att hänga med. Typ.
Verkligen.
Ja.
En ny era, kanske.
Ska vi dra en snabb wrist check? Vi sitter ju inte bredvid varandra och håller varandra i handen, som vi ska göra sen. Men vad bär du för klocka idag, Berns?
Ja, men av en anledning som sen jag kommer återkomma till i mitt lilla prata här längre fram, har jag tagit fram en gammal Rolex Submariner klocka. En gammal 5513 har jag på armen, som jag trivs med väldigt bra.
Du är ju lite 55-13-gubbe.
Ja, jag fastnade i det ett tag när jag köpte allt jag kom över. Sen kom jag på att det är egentligen inte kvalitet. Jo, det är kvalitet. Det är inte kvantitet som får mig att gå igång. Utan hellre en som jag verkligen gillar istället för många som är okej. Okay. Så har jag lärt mig. Men just nu, jag har en och den är jag jätteglad för.
Cool.
Ja. Cool. Själv då, vad har du?
Jag kör lite udda val idag, tror jag.
Kul. Är det så här 70-tals funkigt?
Nej, det är inte det.
Nej? Okay.
Jag har faktiskt på mig en Netsumi-klocka. En klocka från Netsumi Studios. En Voyager kronograf. Med manuellt.
Jag har dålig koll på dem. Jag tycker att de ofta är väldigt snygga. De är duktiga på sitt...
Jättesnygga. Det här är en mekanisk variant av deras Voyager-modell. Eller Voyager, eller hur man uttalar det. Som jag tycker är manuellt verk. Man är liksom handjagat. Skithäftigt. Jag gillar det. Jag tycker det är mysigt. Den är ju lite acquired taste, kanske. Jag har liksom, alla, de flesta tycker att den är väldigt snygg, men vissa som har provat den, då liksom funkar inte på dem bara.
Nej. Ja, men så är det ju med mycket liksom. Men ja, jag har bara sett dem på bild. Någon har jag sett liksom hållit i när du har haft dem, men jag tycker att de har hittat ett snyggt utseende på sina tavlor och klockor och allting. Så att, här är coolt.
Så det var jag och Bär. Och mer än inte veckan, fars dag, fick du några presenter? Fick du några?
Lite fika.
Blev du uppvaktad?
Ja, lite. Du då?
Ja, lite. Fick teckningar.
Ja, det är bra.
Ja.
Bra. Ja.
Men vi har ju faktiskt veckans stora begivenhet som gick av stapeln nu i helgen. Det var ju klockkvaliteten hos Kaplan.
Mm.
Spontana kommentarer?
Ja, men jag tror att det var en av de bättre aktioner på det sättet. De hade ett väldigt roliga objekt. Det var liksom finklockor som helt plötsligt kom in där. Eller helt plötsligt, det har de haft tidigare också. Men det var många väldigt, väldigt fina, som jag tycker i alla fall. Och det blir lite grann för mig nästan som att gå på ett museum och få chansen att se de här perfekta klockorna. Och, ja. Så jag måste bara lyfta fram den absolut finaste som gick där. Förlåt, nu tog jag ordet ur munnen på det. Men den som sålde väldigt dyrt, en Rolex Daytona, vad heter den, 264 kanske, som var helt perfekt. Den var jättefin. Den gick för över 2 miljoner kronor, så folk betalar för fina saker också, men det var en drömklocka på det sättet att den var så nära originalskick som det bara går. Och den lilla patineringen som den fått hade blivit precis rätt och så det var jättesnygg. Det var kul att se.
Skulle jag tömt vårt Patreon-konto och bara köpt
hade vi, precis.
Hade den ens räckt till bussen in? Gud vad skönt, bittert det lät när vi sa så.
Vi har en liten skara som verkligen hjälper oss och stöttar oss och ger oss chansen att göra de här poddarna, vilket är jättekul.
Ja, vi är superglada över det faktiskt. Och är det någon som skulle känna sig manad och bli en del i det här glada, fryntliga gänget på Patreon, så har vi en Patreon-sida där man kan gå in om man vill backa podden.
Ja.
Lite.
Så. Och man får ju en bok också. De är på väg att skickas ut alldeles snart, första batchen här.
Ja.
Men en fin bok, eller hur? Säger jag, ja, det är du som har skrivit den, så du får ju liksom prata upp den lite nu.
Jag har skrivit och skrivit. Jo, det har jag gjort faktiskt. Jag tänkte skoja om att jag hade avgett diktamen, men det har jag ju inte alls gjort. Jag har ju faktiskt skrivit. Jo, men det stämmer ju. Det får man ju. Om man blir en sån här Patreon så får man en sån bok hemskickad.
Mm.
Ja.
Mm.
Åter till Kaplans.
Ja.
Hur gick dina favoriter? Och hur gick Georgios favoriter?
Ja, jag har inte riktigt... Georgios hade ju de här fina Daytona-klockorna. Ja. De tyckte jag gick... De gick nog för det de är värda. Och det kanske finns folk som kunde ha betalt ännu mer för dem. Men det är ju höga belopp. Så att... De är de nog nöjda med den försäljningen. Den klockan som jag tyckte var kanske mest spännande inför, det var ju en Patek som hade referensnummer 1504. Som hade lite sliten tavla, något trasigt index och så vidare. Men var väldigt, väldigt fin. Den gick jättedyrt. Den kanske borde ha kostat 500 000, men gick på över 1 miljon kronor. Så den fick de väldigt mycket pengar för. Men sen så var det några saker lite modernt som var osålt. Jag tror att det var ganska väntat. Eftersom prisförväntningarna på modernt kanske hänger kvar i hur det såg ut i våras. Och det har ju förändrats nu. Vad hade vi mer? Jag har inte riktigt koll på alla. Ja, men det gick nog... Generellt så tror jag att det gick väldigt, väldigt bra. Jag har inte koll på totalsumman. De brukar ju på något sätt mätas efter den totala... försäljningssumman. Men känslan var att de gjorde nog en av sina bästa auktioner någonsin, gissar jag.
Du var ju väldigt begeistrad över katalogen. Jag var ju också det. Alltså, jag tyckte det var jättefint. Alltså, det var en jättebra katalog. Däremot så saknar väl jag, men jag gillar ju, du vet ju, jag gillar ju så här knasiga hipsterklockor, eller vad jag säger. Men de som jag hade valt ut, de gick väl ganska ungefär vad jag trodde. Jag tyckte fickuret gick lite högre än vad jag kanske hade gissat.
Ja, ja. Vad gick det för? Jag har dålig koll.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt i huvudet. Jag tror att det var drygt. Men jag kommer ihåg att när jag såg vad det gick för så reagerade jag på att det var lite högre än jag kanske hade trott. Var det årets absolut sämsta svar? Kan det ha varit det?
Nej, jag menar, bara känslan att man har ju en känsla. Du behöver inte vara siffror, men mer att det gick mer så än vad du trodde. Det fick ju det svårt sådär.
Men det är jättesvårt. Det finns ju ett guldvärde så. Men det är ju inte alltid samma sak som...
Nej, verkligen inte. Nej, och sen kan jag tycka också, ibland så tror man att någonting är värt jättemycket, så ser man det går liksom i, typ som säljs i skokartonger för liksom 500 kronor för så många du kan bära. Lite den känslan. Och nästa gång så går ett fickur för oändligt mycket pengar för att det är något speciellt, antingen tillverkare eller en komplikation. Eller ett,
jag tror att på det här fickuret, så jag tror det gick för strax under 40 plus avgifter utöver det. Mm. Och det är väl så här... Jag kanske inte riktigt trodde. Jag kanske, om jag skulle gissat innan, skulle jag kanske gissat på 30. Så här. Mm. Ja.
Mm. Ja, ja.
Det var ju lite mer
än jag skulle kunna gissa på det 500 och 500 000. Jag är så otroligt dålig känsla för fickuren.
För det är samma sak, den här enikarklockan som jag också pushade lite för, eller som jag tyckte var spännande. Ja, ja. Jag har ju haft en sån faktiskt, ska jag säga också.
Ja.
En sån här Sherpa Ultralive. Den stannade ju på 39,5.
Ja.
Vilket jag kan säga är mer än 20 000 mer än vad liksom de låg på för.
Ja. Och vet du, då kan jag berätta. Jag pratade med en kompis som också är urmakare. Han har den här typen av klockor och han berättar att bland de riktiga samlarna när de värderar de här klockorna så är det ungefär... Det här var väldigt billigt. De skulle sätta den på kanske 50% till i värde.
Mm.
Så jag tror den som köpte den och kommer ut med en som...
Just det.
Det var ett bra köp för den som köpte den, så ska vi säga, bland samlarna. Så jag tycker att det är mycket klocka. Det sa jag väl också i podden med Georgios när vi läste upp dina fem favoriter. Att det är väldigt mycket klocka för pengarna. Jag tycker att den har en klocka som är snygg, som har en rolig historia, som har det här vintage, både att den är gammal och har liksom känslan och patineringen och sådär. Så att det är mycket klocka för pengarna jämfört med mycket annat som av andra märken som går mycket dyrare och mycket tråkigare.
Ja, men så är det. Så är det. Den funkiga Anakin Skywalker Omegan gick ju inte så här superhögt. 25 tror jag på något sånt där. Runt slängar.
Det var den jättebulkiga, eller hur?
Ja, precis. Men det är ju svårburet. Det där är ju acquired taste. Ja, faktiskt. Det är många som tycker att de är kul, men jag tror inte att det är så många som liksom vill köpa dem och bära dem och vara med dem. Så. Men, ja. Så att sammanfattningsvis då, en bra auktion. Härlig katalog, bra auktion och snyggt gjort Kaplans.
Vi höjer patten.
Ja, lyfter patten. Ska vi skippa det allmänna surrandet och direkt hugga in på våra spaningar för den här veckan?
Ja, härligt.
Vem vill börja?
Vi har ju klunsat här innan. Ja, jag tycker att jag ska börja.
Då tycker jag också det. Jag tycker som
du. Jag är så här. Jag är ju mycket mer flummigare i mitt liksom prat. Så här. Du är så rationell och så strukturerad. Jag är lite mer... Jag hade en sak som jag har tänkt på mycket som jag verkligen ville prata med dig om. Och det är lite grann vår jakt på nästa klocka.
Ja.
Hela mitt tänk omkring det här rör sig egentligen om vad det är vi jagar egentligen. Att, alltså, tanken med det hela, eller det som jag kommer fram till, det enda vi jagar är på något sätt förnimmelsen eller känslan av någonting. Och grunden, om man backar lite grann, så tänker jag att det finns ingen rationell förklaring till köpa en till klocka.
Förnimmelse, känsla. Du vet att det är otroligt nära att bli Horace Engdahl just.
Jag vet, det är kanske det jag strävar efter. Det kanske här är kanske mitt lilla fönster ut i det kulturlivet. Här.
En vivör och klockälskare.
Ja, får bara ord. Ja. Men bara tanken då är att det finns ingen rationell förklaring till att köpa en till klocka.
Är det rubriken på det här?
Kanske, eller så kanske man ska sätta det här Horace Engdahls förnimmelseordet där. Att det är det som är egentligen det som är rubriken.
Mm.
Men, Men bakgrunden är just det här irrationella i att köpa en till klocka.
Är du inne lite kanske, på det här med att man gör någonting som är helt irrationellt, men att man försöker att hitta någon sorts rationell kontext till det för att det ska framstå som så vansinnigt som det faktiskt är?
Nej, tvärtom. Utan kanske försöka genomskåda oss själva, oss menar jag kanske mig själv. Inte att jag försöker att maskera min dumhet, utan genomskåda vad är det jag håller på med och varför jag gör det här. Vad är det som gör att jag gör, varför är det jag köper en till klocka när jag har en? Och
Får jag ställa det, så här en flummig fråga?
Flummig, ja.
Men också lite rak. Varför är det här viktigt? Varför är det viktigt att förstå det?
Jo, för jag tror att det finns lite effekter av det här. Om man inte förstår det som jag ska berätta, då tror jag att man kanske tappar hobbyn. Det är lite det som är det viktiga kanske i slutklämmen.
Ja.
Låt mig få rama in det här.
Det du säger nu är att jag ska sluta avbryta.
Exakt. Sitt ner och lyssna.
Då spänner vi fast säkerhetsbältena.
Luta dig bakåt. Ta ett djupt andetag. Nu kör vi.
Lite massage från drink på det här som är hemma.
Exakt. Kanske tur att det är distansskytte idag. Jag vet inte. Att köpa en klocka. För det första, om du inte äger någon klocka, då är det något rationellt beteende. Eller nästan, egentligen inte ens det. Vi kollar ju inte tiden på våra klockor, vi kollar ju det på mobilen ändå. Så det vi gör när vi köper en klocka eller att vi jagar och sådär. Man säger att jakten är roliga och sådär. Men jag tror att det är ett steg till. Det är egentligen att det vi jagar är liksom känslan av någonting. Lite känslan av att se sig själv, att få den här sista pusselbiten i pusslet, att lyckas fånga något man inte trodde var inom räckhåll. Lite det här, man kan inte riktigt ta på det, men det finns någon sorts härlig känsla i att den där klockan.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Den kommer göra mig hel. Det kommer göra att då stämmer allting. Då blir allting sådär bra i framtiden som man tänker att det ska vara.
Mm.
Men så fort man kommer nära målet så glider det lite grann undan. Det blir som en hägring på något sätt. Det blir aldrig den här euforiska, du når aldrig nirvana där. Du kommer aldrig riktigt till den här häftiga lugnet att nu är du klar, du har nått hela din samling eller den här fantastiska klockan att kämpa för och så vidare. Och det också lite grann, vid själva köpet så är det lite förknippat med någon sån här nyköpsångest. Det, nästan alla känner att när man väl har köpt klockan, hur väl man än har scoutat både klockan, man har koll på sin ekonomi och allting, så finns det alltid en liten sån här oroskänsla precis vid köpet. Sen lägger det sig den efter en stund, men Och lite anledningen är att när man kommer för nära målet så är det inte bara den här tanken och känslan som är det här kittlandet, utan då materialiseras det, då blir det något konkret i klockan. Då blir det blir liksom när man, det är som att man vaknar den där drömmen och man vet, man har en dröm, men den liksom försvinner bort. Man kommer inte riktigt ihåg den längre. Den känslan blir det. Och lite min beviset för att man har liksom jagat en känsla, och det är liksom att hjärnan kan inte riktigt ställa om när du väl har köpt något. Men det här gäller inte bara klockor. Det kan vara, för mig, jag märker om jag till exempel ska köpa en diskmaskin eller en tv eller något sånt där. Jag springer på de här stormarknaderna eller jag kollar alla reklambladen eller på prisjakt och allting. Så har jag liksom läst på och scoutat in precis vilken tv jag ska köpa, och jag går och testar dem lite grann extra i på Elgiganten eller Partiman Springer. Och sen så när jag väl har köpt tvn, då slutar jag inte att titta efter tv på reklambladen. Det, liksom, det hamnar där ändå, för det är liksom, man har ställt in siktet på något sätt.
Är det någonting att du liksom ska, även fast du är klar med ditt tv-köp, säger vi.
Ja.
Så är, du fortsätter ändå jämföra tvn du köpt på något vis? Eller liksom...
Ja, kanske. Men jag tänker att jag kanske inte... Jag tror inte behöver jag du, behöver du få bekräftat
att den tvn eller den klockan du köpt var rätt, verkligen?
Nej, jag tror kanske att det är... Kanske att jag letar efter en bra... När jag har bestämt mig för min tv, jag vill ha en tv av det här märket, den här storleken och så vidare. Då letar jag kanske efter bästa priset. Eller att den då är tillgänglig butik nära mig och sånt där. Och att det kanske är mer en bra... Det är samma tv, samma förutsättningar jag letar, tror jag. Men att det är som att jag... jaktsiktet har inte riktigt svalnat, även om jag redan har fällt rådjuret. Det var jättekonstiga metaforer.
Jag tror att jag ungefär förstår vad du menar, men det är ju otroligt flummigt faktiskt.
Jag visste det. Ja. Jag tycker det är skönt.
Jag tycker både att du presenterar en massa logik, men att det också känns som att det är som att du har tappat det helt.
Ja, för det är det som är det härliga i det här, att det som jag kommer på, att det är inte klockan som är det härliga i jakten, utan det är tanken på klockan som är det härliga i jakten. Och det är skillnad för mig. För annars hade jag upplevt det härliga också när jag hade köpt klockan. Men då har jag förlorat tanken på den. Då är den ju konkret. Då är den ju faktiskt där. Och
för att spela vidare på din rådjursanalogi. om man säger här att jakten är viktigare än bytet, eller vad man ska säga. Då är det ju kanske promenaden i skogen och det. Och så vidare. Eller hur? Som är viktigare än själva liksom fälla rådjuret. Men det du pratar om här, det känns som att det är dels när man är hemma och putsar pilbågen.
Ja, precis. Och, det är faktiskt jättebra sagt. Ja.
Och även när man har kommit hem med rådjuret och letar det bästa receptet.
Ja,
för att tillaga fanskapet.
Nej, men jag tror precis att det är det. Det är till och med ett steg, exakt. Det är inte, jakten är inte rolig, utan det är tanken på målet som är det roliga. Om man nu kan se att det är en skillnad på det. Så det här förnimmelsen, eller den här liksom nästan lite hägringen, det är det som är triggen. Det är det som kan få oss att göra jättekonstiga saker. Alltså när man tittar på hur man beter sig för att då lyckas få tag i sin klocka eller allting.
Men då är jag lite med, faktiskt.
Bra. Sen finns det så här, nu ska vi dyka lite djupare. Det finns ju någon sån här, det finns en tes om att ett begär eller en önskan, alltså det här när vi jagar någonting, det är ett kontrakt med dig själv om att vara olycklig. Nu faller vi djupt. Tanken är det här att om du så länge du strävar och jagar efter någonting, då är du liksom inte i ro. Olycklig kanske man ska översätta med frid eller något liknande. Att du inte har... Då har du inte ro i situationen. Och det här kan ju vara stort och svårt, såklart. Du kan jaga en klocka. Det kanske inte stör hela din livssituation. Men du kan jaga något annat vid ett annat tillfälle som verkligen ockuperar hela ditt... Ja, eller exakt. Ja, eller det kan vara... hälsa eller pengar eller vad som helst som verkligen kan ställa till det då. Och först när man når det här, det är då man då kommer till ro. Men det behöver ju inte betyda att det kanske är ett lyckligare liv. Det kanske fortfarande är den här jakten, även om det innebär en oro. Men på något sätt så är man, båda sidorna har plus och minus i det hela. När man når fram till målet, det blir lite som ett vakuum till nästa jakt börjar, till nästa okrippbara känsla eller förnimmelse som man jagar efter.
Tar det någon gång slut då?
Nej, men det är väl det som är det jag försöker komma fram till. Att förstår man att det är den här förnimmelsen, känslan man jagar, då kanske det är mer okej att sukta och kanske inte behöver köpa klockan ens. Du kanske bara får, du får plugga på din modell, du får lära dig om den, eller du får kanske prova den i någon butik eller hos någon kompis eller på något auktionshus och njuta av den biten. Och förstå att när du väl köper den så det kanske inte är det som är det viktiga. Så det kan ju också vara ett sätt att se på det. Istället för att bara jaga, köpa. Och så blir det som en
spin. Du tänker på liksom klockhobben som ett sorts livslångt och ständigt återkommande kalsongskott.
Nej, det tänker jag inte på. Nej. Nej, jag tänker på
visst blir det så plågsamt uppenbart att du var så mycket större kontakt med din liksom så här, din djupa och analyserande sida, och jag är bara så här, typ fältskär.
Jag har en Seiko Stockholm, eller hur? Han berättade ju någon gång för länge sedan när han var med, när du körde podd, om att man upplevde en klocka.
Ja, just det.
Och det är väl kanske det jag försöker säga, att man upplever den redan i jakten, så upplever man klockan.
Jo,
och
men ett kalsongskott är ju också en upplevelse.
Ja, men det är inte... Det är, nu kladdar ner allting just nu, du förstår det. Hela min prata här blev en sån här tonårs skämskudde helt plötsligt.
Vart allting så här, vart det cringe nu.
Exakt, sa gubbarna. Ja. Precis så. Ja, men det är väl lite det jag har tänkt på. Det är det som jag tänker är vad jag hamnar just nu i mitt klockintresse. Jag tycker jättemycket om jättemånga klockor, men jag försöker tänka att jag måste inte nå dem, jag måste inte nå fram till dem. Jag tycker jättehäftigt att springa in i den dyra butiken på Fina gatan. Jag tycker jättehäftigt att springa på auktionshusen. Jag tycker jättehäftigt att springa på kolla på Seiko-eventen som jag varit på och så vidare. Och liksom, det finns hela registret från nytt och gammalt och dyrt och billigt. Och vi var på massa olika ställen, du och jag. Så det ger mig den här tillfredsställelsen av min jakt i något sätt utan att jaga.
Just det.
Ja. Då tänker jag. Men du då, Denke, du hade också tänkt till lite grann inför idag. Du har ju någonting som du ville ta upp med mig och prata om.
Ja, fast nu känns ju allting jag kan tänkas ta upp som så här banalt, enkelt och
materialistiskt, väldigt, eller hur?
Ja, yxigt liksom. Faktiskt. Så jag vet inte riktigt.
Men jag tror att du behöver lyfta upp oss lite grann ur det här
kaninhålet.
Filosofiska flumhålet. Ja, precis. Exakt. Alice i Underlandet.
Ja, jag höll på att säga det jättedumt, men jag sa inte det. Istället så säger jag så här. Vet du, jag slänger in, det är så bra, det här blir så jättekul. Jag slänger in, vi har ju faktiskt, att vi orkar med det här, Fredrik, idag. Det är ju för att vi har druckit sportdryck från Tonino Lamborghini.
Mm, exakt.
Är det? Vi är lite småsponsrade av dem, med sportdryck, eller energidryck, heter det.
Ja.
Det var egentligen bara det jag ville säga.
Det får oss också att känna det som lite ungdomar, eller hur?
Ja, det gör det.
På vår tid var det Jolt Cola, när man var riktigt liksom...
Exakt, när man satt och kodade hemma på kammaren. Det har jag aldrig gjort, faktiskt. Aldrig någonsin har jag suttit och druckit Jolt Cola och kodat. Men däremot så dricker jag... jag dricker energidryck från Tonino Lamborghini.
Ja, bra.
Ja, men det som jag ville landa egentligen med det var faktiskt att vi ska göra lite grejer med Tonino Lamborghini framöver. Det kommer bli lite tävlingar och så. Det är lite roligt. Ja. Så. Jag tyckte att det här var ett bra litet mellanstick innan vi går över på min spaning. Vi tar en stor klunk sportenergidryck och så
gurglar vi och sväljer.
Gurglar och sväljer, så går vi på min spaning. Min spaning framstår ju som otroligt banal just nu, faktiskt. Men vi kör ändå.
Det är mera, liksom, jag försöker också sätta det i du som människa och individ. Alltså, det, jag försöker sätta standarden mellan oss.
Exakt. Så att du jag vet. Är lite mer banal. Och framförallt så är jag lite yngre än dig. Det kände jag. Jag nämnde något som rapporterade att min ålder var något som diskuterades i avsnittet med dig och Georgios.
Exakt.
Så att jag kontrar.
Lite grann. Ja.
Ja.
Lite grann. Vi står så här och inte mucka med varandra. Vi sparkar till på den här smalben när inte den andra ser. Det är det vi försöker göra just nu.
Ja, precis. Precis. När det står en snygg brud bredvid.
Exakt.
Typ så. Men okej. Jag skulle vilja att vi pratar om de verkliga klassikerna.
Ja.
Jag har berört det här lite förut i poddar som jag har spelat in. Både med, liksom, med dig och med... Jag och Britta Rosander pratade om det här någon gång också. För jag har någon sån här idé om att det finns ett antal krockmodeller. Inte tillverkare, utan modeller. Som är de här... riktiga klassiker. Alltså riktiga klassiker med en liten sån här avgränsning till att det ska vara en modell som har tillverkats oavbrutet i minst 50 år. Så att det räcker inte med att man gjorde en ballklocka 10 år på 60-talet eller 5 år. Så här. Och sen så skrämde man liv i den igen 85. Det funkar inte. Det måste vara så här.
Nej,
att du...
inga reissues.
Nej, precis. Inga reissues. Utan en modell som har getts ut. Och då, det finns ju en tillverkare som utmärker sig lite här. Och det är ju Rolex, faktiskt. På gott och ont.
Men jag måste bara backa. Ja. Jag tänker inte 50 år. Då tycker jag att du är lite för snäll.
Ja, men det vart inga kvar annars.
Men 50, vad är vi då? Sent, eller det var 70-tal då, va? Ja, kanske att du klarar det. Jag tänker att det finns ganska många. Tänk, du vet Royal Oak är i 50 år nu.
Är den det?
Jag tänker att
har den getts ut oavbrutet?
Ja, i olika, ja, absolut. Så att den, men om man kan vi inte höja till 60 år så får vi liksom de riktiga...
Ja, jag tycker vi gör det. Jag tycker vi gör det. Faktiskt. När vi hörde att så fort var det Royal Oak skulle vara med, då bara nej, nu är det 60 år.
Det är ju de här ungtuppsklockorna.
Ja, nej, men det precis. Nytt. Precis. Ja. Det viktigaste här tycker jag att ingenting från Gerald Genta får vara med på listan. Nej, det var hemskt.
Det är för modern, sånt.
Nej, men låt oss säga, vi säger 60 år då. Vi gör det. Vi kan säga så här... Vi kan säga ingenting äldre än 1965. Eller 60.
Ja,
så.
Cool. 60.
Då blir det egentligen bara Omega Speedmaster, några rollar och Glycine Arman, tror jag.
Ja.
Men jag tänker så här, när det vi liksom landar här, det är egentligen inte en komplett lista. Jag skulle vilja att vi gjorde ett helt avsnitt där vi bara pratar om listan.
Så. Ska vi be om lite hjälp och förslag på sådana som platsar på listan?
Exakt, vi behöver det. För jag tror att det finns ju lite klockor där ute som liksom säkerligen hör hemma på en sån här lista. Men jag faller lite så här så att det står still när jag ska försöka lista upp det.
Jag satt och skrev lite grann nu men så pratade. Jag kan komma på i Rolex-träsket. De har väl i alla fall de här tre som är Sub, GMT och Explorer. Jag vet inte om Milgausen, jag vet inte när den kom riktigt. Det får jag fråga.
Nej, men du har ju Datejust också.
Datejust, såklart.
Har du?
Och alla, ja precis, varianter av det, ja precis. Ja.
Men jag tänker, och sen har du ju, från Omega så har du ju Speedmaster. Och så har du... Sen så kanske någon säger så här, Seamaster, fast den är ju ändrats något kopiöst, har den inte det?
Alltså, jag pratar inte om Seamaster.
Så den får man nog liksom sätta på bevakningslistan. Men sen har du ju andra modeller, så här Breitling Navitimer och lite sånt där. Kanske.
Ja, bra. Det tror jag också, precis. De fanns i alla fall på 60-talet, så att, ja.
Den har du kanske...
Jag vet inte när den börjar.
Man kanske ska titta österut. Titta på Seiko. Grand Seiko. Kanske finns någon modell där som liksom skulle kunna kolla in på en sån här lista. Men jag vill liksom egentligen mest så här, jag vill släppa anden ur flaskan. Jag vill öppna Pandoras box Jag vill...
Be om lite hjälp.
Ja, jag vill måla hela världen, lilla mamma. Med olika klassiska klockmodeller. Ja, så att jag tänker så här att vi... Jag vet inte om man kallar en tävling i det här eller så. Eller om vi bara helt enkelt ödmjukt ska be om hjälp. Att samla ihop.
Ja, men vi kan väl, där vi får lite hjälp så tycker jag att vi talar om vem som hjälper oss också. För det är också kul att få lyfta fram alla lyssnare som alltid hör av sig och kommer med tips och idéer och
ja,
tillrop.
Eller hur?
Tycker jag verkligen.
Vi kanske skulle ha som en panel med folk som är med och pratar. Ja. Vi hittar på någonting kul, det tycker jag. Ja. Men det vi vill ha hjälp med är alltså att hjälp Denk och Berns att göra klassikerlistan. Klockor som har producerats, modeller som har producerats kortat och oavbrutet.
Från 60-talet fram till idag. Ja, precis.
Och det kan naturligtvis vara med något från Gerald Genta.
Ja, inte de här Polaroid-klockorna Gerald Genta. De fanns ju där. De kanske inte
gör inte längre väl.
Tack på det. Bra. Ja, men då skulle stryka vi den.
Så sitter det säkert någon i så här och tycker att G-Shock borde vara med.
Mm.
Då ser vi dig. De får vänta 30 år. Eller så. Men ja, nej, men grejen är så här, det här var min spaning, men min spaning skulle kunna bli så här.
Det är spännande. Mm.
Min spaning, för att ta det till en lite mer filosofisk nivå, inspirerad av föregående talare. Hur viktigt är det med såna här saker för oss samlare och för klocknördar och så? Hur viktigt är det med liksom att en klocka är klassiker? Trumfar det på något sätt? Varför är det viktigt? Så.
Jättebra. Jag vet vad jag tycker om det, men jag tycker nästan vi kan spara svaren och lyssna in vad lyssnarna tycker. Mm.
Men du kan säga lite vad du tycker.
Ja, jag tycker verkligen det. För mig är det AO. Jag har ju hela tiden tänkt att om jag ska samla på klockor, då vill jag ju samla på klassikerna. Och för mig är det här den tydligaste klassikerna. Det är de klockor som har hållit länge. Speedmaster ser exakt likadan ut nu som för 60 år sedan. Jag ser ingen skillnad. Och samma, eller subbar och sådär. Det finns små varianter såklart på allting, men det är ju samma. Det är samma DNA som gör att man tycker om dem. Så ja, för mig har det varit det som har varit jätteviktigt när jag har försökt samla klockor själv. Att ha den här klassiken. Jätteviktigt. Löjligt, men jätteviktigt för mig.
Har du någon klassiker på din hitlista som du känner så här, den här har du liksom inte bränt av ännu? Jag tror jag vet den.
Vilken då?
Du, mig veteligen så har du inte haft någon Glycine Urban. Du har flexat andras.
Har du gjort. Exakt. Jag la upp den på mitt konto. En väns Glycine Urban som var jättefin. Jag blev faktiskt lite förvånad. Den är också väldigt stor, eller härlig storlek. Den var, jag tror den är 38. Du vet ju bättre om storleken.
Men 36.
Den satt jätte... Ja, 36. Men den har ganska långa bandhorn, eller hur? Ja, så den. Den satt väldigt, väldigt snyggt på.
Sitter och jätte asgrymt på NATO-band faktiskt. Jag tycker du ska ha en sån. Jag har faktiskt bränt av de här som vi har nämnt. Liksom, de har jag bränt av. Även om jag inte har dem i samlingen nu. Så har jag ändå liksom, du vet, Speedy Pro, Datejust, Sub, Game to Master, Explorer. Jag har liksom tryckt av dem där på något vis. Och det är lite speciellt. Faktiskt.
Ja, jag håller med. Jag tycker att det är kul. Men det är också som att säga att jag har ingen egen smak. Jag går bara på vad alla andra har köpt i alla år. Men jag, på något sätt så gillar jag det. Så att, ja.
Men det finns väl en anledning till. Det var väl det som jag var ute efter lite grann. Att det finns väl en anledning till att de här klockorna faktiskt är klassiker. Och då tänker jag att det måste vara någon sorts... Det bör ju vara någon sorts lycklig kombination av en uthållig tillverkare som faktiskt tror på modellen och sitt produkt. Men också att det faktiskt finns... Att det konsumeras. Att det finns en sorts inneboende kvalitet i det. Som gör att det faktiskt blir liksom gångbart. Lika gångbart nu som det var då. Och jag kan tänka att det nästan särskilt gäller faktiskt Omega Speedmaster. För den är verkligen som du själv sa. Det är svårt att se skillnad om man inte liksom vet så mycket om klockor. Eller, så det kan, eller har lite koll på just speed. Då är det inte alldeles tvärsäkert. Sådär. Sen så tror jag att du skulle se skillnad på en ny Speedy Pro och en 50 år gammal.
Men det är för att jag har läst på vilka detaljer jag ska titta på. Men tittar man bara på dem som klockar, så är de ju jättelika. Och det är ju fantastiskt att en modell som skapades då för så länge sedan håller så otroligt bra även nu. Det är jättehäftigt.
Ja.
Ja, nej, det är kul. Men mer sådana. Och jag hoppas att du har glömt massor som liksom kom på att, ja just den där och så vidare.
Ja,
för sånt tycker jag är jätteroligt.
Ja, du säger att du tycker om när jag blir uppläxad.
Ja. Ja. Men även jag, absolut.
Ja, det är då, men det tycker vi är bara kul. Det är bara roligt. Vi vill ju lära oss, faktiskt. Vi kan ju inte allt. Långt ifrån. Absolut. Då knyter vi upp min spaningssäck här. Mm. Och min liten uppmaning till alla lyssnare. Att hjälpa oss att plocka ihop de här klassikerna.
Ja, precis.
Kommer vi upp i 20, tror du?
Nej, det tror inte jag.
Tror inte det?
Vi har väl, du och jag liksom... Så här rakt upp när vi bara pratat högt, så kanske vi kommer upp i 5, känns det som hittills. Att vi skulle ha missat 15 styckna klockor känns otroligt.
Fler än 5 har vi väl. Vi har väl nästan 10.
Har vi?
Ja, Rolex hade väl, bara Rolex är väl typ 5. Och sen, eller 4 i alla fall. Och sen har du Omega, Video Speedmaster och Pro. Och så har du Airman, och sen så har vi Breitling Navitimer, trodde vi också, va?
Ja, just det.
Okay. Vi börjar nog närmast 10.
Vi snöar på 10. Mm.
Men jag tror inte vi kommer upp över 20. Det tror jag inte.
Nej, tror inte jag heller. Men det skulle vara kul om vi gjorde det. Ska vi begränsa det så vi inte har med någon sån här fickur, golvur, väggur historia, utan det ska vara armatsur i alla fall.
Ja, du tänkte sen att det har suttit en urmakare utanför Orsa och gjort ett kirbuts målat golvur om året sedan 1950.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men det är sånt går ju bort.
Det är strykning, ja, precis.
Och är det så att någon vet någon sån i Sverige, så då tycker jag att då gör vi en utfästelse att kommer vi söka upp den personen och spela ett avsnitt med en intervju, tycker jag.
Det är bra det också. Ja.
Innan årsskiftet. Ska vi?
Julturné.
Julturné, ja. Okej, men då har vi så mycket mer på agendan då?
Det blir jättebra.
Känner vi oss klara?
Vi får väl höja våra glas, säga skål och tacka för idag.
Ja, men vi återinför ju faktiskt en tradition idag.
Ja, just det. Det sa ju du till mig. Ja. Vad är det för tradition vi ska återinföra? Berätta.
Veckans låt.
Ja. Vad härligt. Ska du få välja första då? Så kommer du aldrig mer få välja. Sen är det bara jag efter det. Och gästerna.
Får jag välja?
Ja, du får.
Ja.
Helt fritt.
Okej. Okay. Då jag vart alldeles överväldigad över att jag fick välja låt. Jag vill höra Velvet Underground.
Oh.
Och så vill jag höra I'll Be Your Mirror.
I'll Be Your Mirror. Nynna lite grann. Jag kommer inte ihåg.
Nej, jag kommer inte nynna. Daniel.
Det var så nära.
Producent Danne. För lägg in det typ här.
Han kommer spela in den själv.
Ska vi avsluta och runda av med en rejäl klunk energidryck från Tonino Lamborghini och lite Velvet Underground, och så säger vi tack för idag.
Tack för idag, hörs nästa vecka. When you think the night has in your mind, that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your hand. I see you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.